Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Det går för bra.
Det som skilsmissen till Johnny Depp detta.
Ja.
Ola ser mörkt på livet, jag ser lite på livet.
Folk har fått för mycket i lommeböckerna.
Oj, ja, den den är ju tuff.
Så är det inte bara att säga hipp hurra på Norge.
Ja,
Han har tagit en gladpilla sig idag.
Här är Stavrum och Eikeland, en podcast från Nettavisen.
Velkommen til Stavrum og Eikeland.
I dag så har vi med oss Erika Dahlstø, sjefstrateg i SEB.
Vi må rett på økonomenes dystre fremtidsvarsler. Nå har vi et Kina som sliter med pandemi. Vi har et Europa i krig. Inflasjonen på vei opp, renten på vei opp, boligmarkedet på vei ned. Blir det svarte døden før sommeren?
Nei, ikke før sommeren, men jeg tror at det kan bli ganske dystre slut på året. Og 2023 vel kanskje der vi merker den største effekten av de rentehøyninger og høye priser som vi opplever nu.
Men hva du frykter mest da?
Fryktar. Jag tror ju att alltså en konsumentdriven nedgång är det ju ganska stor risk för. Och det är ju att efter pandemin, alltså det var happy days, äntligen färdig med pandemin förutom i Kina. Tänker att nu ska vi liksom ha den här stora återhämtningen. Och så kommer energichocken, råvarupriser, matpriser är på väg upp, inflationen och centralbankerna med bakgrund av det. Ska höja räntorna kraftigt. Och det här kommer ju till att bita ganska hårt i lommeböckerna till hushållningarna. Så att efterspörseln, liksom att vi får en efterspörseldriven nedgång, den risken är ganska stor.
Ola Meier har sån rollfördelning. Ola ser mörkt på livet, jag ser ljust på livet. Jeg leste en artikkel en gang om økonomer som hadde titlen «The sky is always falling». Renta lav er et problem, er en høy er et problem. Er inflasjon lav er et problem, er en høyere er et problem. Men det er jo ganske bra her i landet. Vi har nesten ikke arbeidsledighet. Vi har verdens største fond. Vi har reallønnsvekst. Allikevel er det pessimistisk.
Nej, alltså i Sverige har vi det fantastiska orden lagom. Och det är ju det vi vill ha. Vi vill inte ha för bra eller för dåligt. Vi vill att det ska gå lagom. Och problemet nu för centralbankerna är ju att det går för bra. Och det är därför jag säger att jag tror inte att det blir svarta döden till sommaren. Alltså vi har ju en kämpeaktivitet i ekonomin. Alltså vi har inte varit så få lediga sen, alltså arbetslösa sen 2008. Så att det går för bra för att det sätter press i ekonomin och det skapar då högre inflation och lönspress. Och det är ju det här som är risken att vi får en så kallad liksom lönsspiral då. Och det sista centralbankerna vill är ju att inflationen här tar av ordentligt.
Ja, men hvis vi ser på inflationen då. Alltså är den strukturerad inflation vi ser eller alltså det är ju ledig produktionskapacitet i världen alltså vad är problemet över tid där? Alltså ja, vi får kanske en liten sån spike, men
ja, alltså i starten så var det ju det här ordet som alla hävdade det här är på engelska transitory, alltså förbigående. Och det var det väldigt länge tills det nästa morgon helt plötsligt var detta är reell inflation. Och det har ju varit såklart mycket av liksom uppgången är ju drevet av energipriser. Men den har också blivit mycket mer bredbaserad. Alltså vi ser prisökningar i alla led och det här kommer ju också av att kostnaderna för sällskaper att producera varor. Alltså det ligger ju på, har ju ökat med 10-40% i olika länder sista året. Så det är mycket mer bredbaserat. Och en fun fact är ju att New York Fed, sina egna ekonomer då, har ju faktiskt prövat att se på den amerikanska inflationen och titta då hur mycket av det här är såna här liksom förbigående faktorer, hur mycket är vedvarande inflation. Och idag kommer de fram till att av cirka 7-8% så är 5 procentpoäng är vedvarande inflation. Så då kan man ju inte säga att detta är transitory och liksom tänka att det faller snart. Så det är nog en mer bredbaserad inflationstryck. Globalt.
Men la oss nå ikke tenke globalt og bare tenke norsk. Norsk inflasjon er jo høy, men den er jo høy fordi at energipriser, strøm og bensin og sånt har hatt veldig vekst i pris. Altså transport og energi har økt, mens den resten av inflasjonen er jo ikke mer enn 2,1%. Så, og dessuten er det jo vi som selger strømmen og bensin, så er det ikke bare å si hipp hurra for Norge.
Ja,
han har tatt en gladpille seg i dag.
Nei, altså vi har jo en mye mer komfortabel situasjon, eller Norges Bank har en mye mer komfortabel situasjon sånn sett, at inflasjonen er faktisk på målet og ikke særskilt mye over. Men så er det jo sånn at det er ganske stor press. Prate om det her lykkepillet, det går veldig bra i norsk økonomi. Og mange av selskapene i Norge rapporterer jo just det her med kostnadsøkningene. Og hva er det de sier? Ok, skal vi ta en kjempesmell og på marginen og selge det til samme pris, eller skal vi prøve å øke priserne da, for å bevare marginen på det vi selger? Og de sier jo at priserne skal opp. Så at det vil komme litt høyere inflasjon i Norge etter hvert, hvis man ikke prøver å bromse altså den her etterspørselen, da, det vil komme. Men jeg tror ikke at vi er i en situasjon med liksom liknende i USA eller i Europa.
Men er det problemet på tilbudssiden, at de som faktisk lager varene er nødt til å øke prisene for å ha samme fortjeneste, eller er problemet på etterspørselssiden, at folk som kjøper varene har alt for mye penger mellom hendene? Grunnen til det spørsmålet er jo på en måte at det ene kan du helbrede med å heve rentene, det andre må du gjøre et eller annet med produksjonskapasiteten på å løse.
Og det her er jo, det er jo en fin kombinasjon av begge to, altså på produktionssidan, där har vi ju en speciell situation efter pandemin och att det fortsatt har nedstängningar i Kina. Det är ju problemer med att få tag på alltså lediga insatsvaror runt om i världen eller få det fraktat. Så du har alltså problem på produktionssidan, men du har också en onormalt stark efterspörsel. Och det kommer ju av att vi i Norge, USA i hvert fall, men även i Norge, har stimulert for mye under pandemin. Folk har fått for mye i lommebøkene. Og nå har det jo nesten blivit en sånn allmenn rett at hvis någonting går imot en og blir dyrere, så skal man få støtte. Altså pandemin var en sak, og så kommer jo liksom strømpriserne, hallo, vi må få støtte, dette går ikke, så kommer man med en strømpakke. Når bensinpriserne bare stiger, så var det prat om bensinpakke, og så har vi jo bare börja se uppgången i matpriser. Och det är klart att ju mer alltså generell stötta du får från regeringen då, eller staten, ju mer man har i bank bromsa åt, för vi ska inte ha så mycket pengar i lommeboken. Det är liksom huvudpoängen.
Det är lätt för dig att säga, som du jobbar i finansbranschen, har aldrig haft så höga bonus som du har haft nu. Och så säger du jobbar du i restaurang eller butik och så har aldrig haft så dålig råd som du har haft nu. Nå dubblar räntan sig.
Då hör du surarna.
Nej, det var ju bara så lätt att säga för dig.
Nej, alltså det är ju lite flåset sagt med att vi ska ha det sämre, men alltså det som är det du nämner, som inte går på mig privata, men det är ju att ett problem är ju att skillnaderna mellan folk, alltså inkomstgapet, ökar, och det är ju ett kämpeproblem. Men det är ju inte någonting som centralbanken, som är Norges banks huvuduppgave att pröva lösa.
Nej, men det är politikerna så, och genom en pandemi så måste
det
ju ge lite stötte.
Så här kommer det, ska man ge någon stötte, så borde det vara mer skevfördelt i befolkningen. Det man pratar om är ju sån generell støtte som går til alle.
Men når man spør deg om et spørsmål her, for du er jo ikke politiker, men økonom. Altså, dette med at forskjellene øker, okay, det har jo vært samfunnet hvor det har vært lite forskjeller, men hvor produksjonen har vært så lav at alle har hatt det dårlig. Mens du har andre samfunn hvor det er lønnsforskjeller, hvor det også er ganske livskraftige økonomier. USA for eksempel, eller Hongkong for den skyld. Hvorfor er det så tragisk at forskjellene øker med en økonoms øyne?
Nej, alltså det går ju på den generella levnadsstandarden till befolkningen. Det handlar om att folk inte ska komma utanför samhället. Så det är ju någonting med att pröva sikra de som har det allra sämst. Men hvis du har en viss levnadsstandard så är det klart att vissa att det är en skillnad, alla ska inte, alla behöver inte vara likt.
Nej.
Är grejt, men det handlar ju mer om den, alltså ju fler som får det sämre. Det är ju de man må på en måte ta vara på och höja liksom den lavaste levnadsstandarden då.
Men Gunnar, det börjar med demonstrationer och så blir det väpnad revolution till slut. Det är det stora forskjellen, lite flåsig sagt, men det är det som sker.
Nej, det är ju egentligen det som sker, för det som sker är att när folk får det värre än de hade förväntat, då blir det revolutioner. Det är att folk på något får inte att folk upplever att leva att det går lite upp och ner, det skapar revolutioner. Men det intressanta är du påpekar att nu ska ju alla har kompenserat ett eller annat. I dessa dagar är det ju bönderna som ska ha 10 miljarder för de ska ha kompenserat dyrare varor och dessutom ska de bli tjänat lika mycket som industriarbetarna. Alla grupper ska ha 3,7%. Så det är i alla fall ett poäng.
Ja, och då är vi ju tillbaka till det här att dels det du säger med det som bönderna, för det alltså råvaruvärlden är ju, det är mycket råvaror som brukas i produktion av andra typer av alltså metaller och så vidare, så att när en råvara stiger mycket pris så blir det en enorm spridningseffekt. Reft det som bönderna upplever nu att det även är dyrt. Så, och då är vi tillbaka till det här att det är lite mer bredbaserad inflation, för det kostnadsökningarna kommer i så många olika led. Och så är det ju klart att när nu alla ropar efter kompensation via lönsökningar, det är ju liksom en röd flagga för centralbanken.
Vi tränger ju folk som upprinnligen kommer från Sverige, så hade de snackat nästan flytande norsk, så likväl spara med ett svensk blick. Favoritövelse för ekonomer. Nu blir du statsminister ett år eller en ska lägga statsbudget. Var ska vi kutta i den här offentliga förvaltningen i Norge?
Oj,
ja, den den är ju tuff. Men jag tror ju generellt att man ska nog göra lite med incitamentstrukturen för att få fler till att bidra i samhället.
Vad betyder det?
Det betyder att få fler människor i jobb. För i Norge har ju relativt Sverige då, alltså större folk, alltså fler folk på bidrag för exempelvis.
Och det
är ju ett sätt att pröva öka då kapaciteten, alltså för att kunna producera mer i Norge då. Också få fler folk in i jobb och höja levnadsstandarden. Hur det ska göras ett år via budgetet, det lämnar jag osvart.
Men du kan svara på ett annat spørsmål da. For Sverige, Norge har jo verdens mest gunstige sykefraværsordning, og vi har også verdens høyeste sykefravær, mye høyere enn i Sverige. Ok, nå er du statsminister for ett år, skal vi ønske den svenske modellen eller den norske modellen?
Nej, då er vi tillbaka på lite det här med incitamentstruktur da. Jag tror ju landet hade varit tjänt av att få fler folk tillbaka i arbete, alltså mer den svenska modellen. Så länge man sörjer för att de som faktiskt tränger hjälp, alltså är psyke, får den. Men det här är ju också, det här är ju så typiskt vi ser nu efter pandemin. Vad skedde? Svenskarna, inte jag då, men ganska många och polacker och andra flyttade ju hem. Och det är många som inte har kommit tillbaka till Norge. Dels kanske för det att lönningarna går upp andra städer, att det är inte lika mycket att hämta med att flytta till Norge och jobba här, och dels för att andra faktorer då, liksom med att detta kan ske igen. Och då ser vi ju att det är inte nog folk. Alltså bedrifterna skriker ju efter folk. Alltså vi får inte tag på nog folk till att kunna öka produktionen då. Och då är det ju också liksom, var är norrmännen?
I värsta fall måste vi väl börja jobba också.
Ja, exakt.
Ja. Men nu såg vi att Polen var det väl och Bulgarien skulle bli nektet gas från Ryssland. Är detta bara starten på att hela Europa blir utan rysk gas?
Hela Europa kommer var utan rysk gas ettervart. Det är ju ett kämpejobb man har startat för att inte vara beroende till Ryssland, men det vill ju ta tid.
Men då var det ryssarna som
ja,
ned, så det var
och det är ju för att de inte har fått betalt i rubel i sin lokala valuta.
Kan du förklara folk varför det är så viktigt? Varför är det så insisterande på att de ska ha pengarna i rubler?
Ja, alltså problemet nu när man har fryst alla pengar och tillgångar som Ryssland har i utlandet, att de inte fått tag på det, och så har ju då den ryska valutan rubeln fallit kraftigt. Och nu har man ju inte tillgång, centralbanken har inte tillgång till sina pengar så att de kan gå ut och stötteköpa sin egen valuta. Så det man säger då är att okej, hvis vi inte kan köpa den, då får väl ni andra köpa rysk valuta. Alltså ska Polen och Bulgarien betala rysk gas i rubel, så må ju de först sälja euro som är deras valuta och köpa rubel för att betala. Så det är ju en indirekt form som hade då stöttat den ryska valutan. Så det är lite sån tanken bak Rysslands knep då, som förstår vi det var ganska smart, men nu har ju inte, EU har ju sagt att vi inte kommer till att göra det. Mm. Och, men att man då går ut och säger att man ska stoppa gasleveranserna, det är ju en form för att visa att detta kan brukas i krigsföringen.
Jag förstår det, men nu var det ryssarna som startade. De tog då någon land som kanske inte har all för mycket gas, alltså det är ju Tyskland som är den stora här. Tror du nu att EU bara säger vet du, fuck it, vi bara gör oss oavhängiga med en gång. Vi stänger det ned och så klarar de att få gasen från okej, okay, det går upp, men de klarar att få energin på ett eller annat vis. Alltså tror du det, för det är ju
ja. Ja, problemet är den hade de kunnat det, ja. Så hade de gjort det. Ja. Men de får inte tag på hela den gassen någon annanstans. Ryssland är som alltså de importerar så vanvittigt mycket från Ryssland att även om vi i Norge nu ökar gasproduktionen och man prövar köpa den gas som är alltså tillgänglig i marknaden så är ju inte det nog, och man prövar ju nu att bygga upp snabb sån förnybar energi för att täcka en del av det här tapet, men det tar ju också tid. Så att man kommer ju, man har ju sagt att man ska göra sig oberoende, minska oberoendet med 80% mot slutet av året och så vidare. Men det tar tid. Så
Gerhard Schröder får Nobels fredspris
eller
så.
Eller amerikanerna är ju väldigt intresserade av sälja flytande LNG. Så de har både mot en säkerhetsmässig intresse, men de har jag också en ekonomisk intresse av att sälja ström till Europa.
Absolut, med dessa priserna här så är nog alla skulle önska att man kunde sälja mer.
Ja, norska sällskap vill ju se på detta. Ja.
Men jag tror ju att, och så måste man huska på att detta är ju en viktig inkomst, alltså intäktskilde för Ryssland, den gasförsäljningen, så att man säger det till, eller att det blir rapporterat att man har tänkt det i förhållande till Bulgarien och Polen, behöver inte betyda att man kommer till att stänga kranarna till EU. Du kan ju se på andra sidan så är detta ett argument för varför andra länder, bland annat USA, önskar att EU ska sluta köpa gas idag eller igår. Just för att det ger intäkter som gör att man kan fortsätta krigsföringen då.
Är det inte lite intressant när du tänker lite sån så häver blickligt, så traditionellt så har vi ju ment att handel och speciellt infrastrukturhandel och sånt, du bygger en gasrörledning och du måste importera. Det ska i princip vara freds skaperna, på något måte ha fällesintresser. Och här ser vi liksom land som är i krig samtidigt som de köper och säljer till varandra.
Ja, och det var helt klart det som var meningen också med de här, alltså ser du på de här rörerna då, gasrörerna, alltså de heter ju Brotherhood, Friendship, alltså det är ju en tanke med liksom, alltså att det är ett fredsprojekt också. Och det är ju ett giftermål, alltså äktenskap. Du ska bygga en rörledning som ska vara där i 30-40 år. Alltså, det är ju tanken att vara långsiktig. Och jag tror väl kanske att det är därför också man inte på en gång kuttar den här typen av leveransen. Alltså de här långsiktiga kontrakterna som man har för att det ska kunna leva länge då. Men, ja,
detta som skilsmissen till Johnny Depp detta.
Ja.
Ja. Men hvis vi går lite tillbaka till Norge, renta går ju upp nu. Hvor høyt tror du boligrenta kommer till att stiga?
Alltså vi kan ju få boligräntor upp mot 4%. Det tror jag absolut
är. Höjande.
Jag tror inte att de kommer så väldigt mycket högre än det. För det är trots att vi ser, alltså vi ska tillbaka till optimisten. Ja, men inflationen i Norge är ju trots allt bara 2%. Alltså Norge har ju inte samma prekära inflationsproblem som för exempel i USA. Norges Bank är inte vad vi ekonomer säger behind the curve. Mm. Utan man har tid till att få ränta upp. Samtidigt så är ju Norge speciellt med den grund att 94% av hushållningarna har flytande ränta. Så effekten av en räntehäving är ju väldigt snabb. Mm. Och det betyder ju att det får en väldigt dämpande effekt på efterfrågan. Alltså effekten av räntehävingar är starkare i Norge än för exempelvis i USA. Och det gör att, tror jag då, att Norges Bank faktiskt inte kommer till att tränga och häva räntan så väldigt mycket mer än upp till närmare 2,5% innan liksom vi börjar se ekonomin ha mattats av ganska, ganska kraftigt. Eller nok då, kan man säga.
Men ett intressant spørsmål runt det är vi plejer ofta att tänka på ränta i förhållande till boligpriser. Men hvis vi nu tänker lite på ränta i förhållande till annat förbruk, vad är det vad sparar vi först på? Hvis vi liksom har börjat betala mer räntor, vad är det vi kutter i?
Det är ju sån klassisk lyxkonsumtion som man kanske inte tränger. Alltså större inköp som har varit vanligt under pandemin, alltså hytta, bil, båt.
Det var han har lite på.
Nej, det ena och så efter vart så är det ju alltså det sista vi kuttar ut, det är att betala våra räntekostnader, alltså lånen vi har och mat tränger vi. Så det är ju förhållande till all annan typ av konsumtion som inte är helt nödvändig, kläder, alltså shopping. Spisa ute på restauranger, nöjen, reiser.
Ja. Alltså med det du säger då med att renten kanske inte stiger så mycket i Norge, då vill ju si att valuta noken vill svekke sig mer, ergo så blir det dyrt med utlandsferier då.
Nu har ju alltså norska kronan har ju egentligen strykts ganska mycket efter krigen i Ukraina. Och det har ju varit mycket på grund av att vi ikke tror att vi får så stora ekonomiska konsekvenser i Norge. Växten kommer bli ganska god oavsett kriget. Och det har gjort att Norges Bank står fast vid att även om det är lite så ska vi ändå upp mot 2,5%. Så det har ju varit positivt för kronan och det är ju stort sett redan det är redan reflekterat i dagens räntor. Ja. Så marknaden är redan där så att du har inte så mycket mer att hämta i förhållande till Norges Banks räntehävningar när det kommer till kronan. Men det andra är ju såklart energipriserna. Olje- och gaspriserna har ju varit en kämpepositiv effekt för kronan. Den tror jag också är tatt ut. Så dyrare utlandsferier. Ja, alltså, jag tror ju att den kronstyrka vi har haft fram till egentligen förra uken när vi såg kronan handla ner runt 9,50 mot euron, det tror jag egentligen var botten.
Ja. Men ett besläktat spørsmål. När du ser på Norges Bank sin rentekurve, eller vad de tror kommer till att bli utveckling av styringsräntor framöver. Enten så tror du att de kommer att träffa mitt i blinken, eller så tror du att de bommar med att underdriva eller överdriva rentestigningar. Hvor ligger du an?
Nej, Norges Bank säger ju 4 höjningar i år och 4 höjningar nästa år, alltså totalt då. Alltså, nu har vi haft 2%. En allerede. Jag tror ju att de snarare höjer kanske 5 gånger i år. Och så tror jag att man klarar att få till 4 höjningar kanske nästa år utan att det blir färre. För att effekten blir så stark att man ser att, vet du vad, nu börjar aktiviteten dämpa sig lite, inflationshotet är liksom borta, vi tränger inte till att häva mer.
Så vi tar lite mer medicin fort så blir vi friskare fortare?
Ja.
Ja, det är en god nyhet.
Ja.
Och med boligpriserna, de ska ju i mellantiden ned, ikke sant? Bara för att vara negativa här.
Ja, det tror jag. Alltså just nu har vi i starten av året har vi haft en kämpeväxt i boligpriserna, men det är ju på grund av ny reglering att det tar tid att få boliger till salgs i marknaden. Men det är klart att högre räntor vill dämpa aktiviteten i boligmarknaden och att priserna kommer till att prisväxten kommer till att falla.
Det är ju vi är ju exempel på det som du ser i media, en hög med kommentatorer som menar det ena eller andra, men du är nödt på något sätt att sätta penger bak det du tror. Hvor varig dine estimater på Ukraina-krisen? Hvor lenge kommer den til å påvirke oss, tror du?
Akkurat den jo ekstremt vanskelig å ha en formening om hva som rör sig i hodet til Putin. Det tror jeg, så ödmjuk kan man vara och säga. Men det jag tror när vi pratar lite sån ränta, norska kronan och det, jag tror kanske inte nu, alltså hvis det ikke eskalerar då som jag inte har i mina prognoser, så är det kanske inte Ukraina-krigen som är liksom det stora för marknaderna. Utan det är inflationsuppgången och det centralbankerna är på väg till att nu göra. Alltså vi pratar amerikanska centralbanken ska höja med 0,5% på vart av de fyra nästa mötena. Alltså det är liksom en mycket större effekt som har gjort nu att vi ser aktiemarknaderna börja reagera negativt. Vi har ju haft stora fall i aktiemarknaden i april som normalt sett är liksom en väldigt positiv månad då. Jag tror att den här inflations- och centralbanksbiten samtidigt som Ukraina-krisen ger då att vi får lägre växt. Så låg växt, hög inflation, det är på något det som jag tror är mer dominerande.
Mm. Og det ordet vi ikke har hørt på om 10 år, stagflasjon, ja. Det er skrekkscenariet.
Det er det som marknadene i dag tror på.
Tror du på det?
Ja, i viss grad.
Du sa jeg var negativ?
Nei da, nei, men altså, det er jo den situationen vi ser nå, og derfor får vi rentehøyninger, og inflationen kommer til å komme ned, så vi skal ikke ha et stagflasjonsscenario, vi skal ikke leve i det de neste 2-5 årene, det tror jeg ikke.
For å oversette så betyr det på en måte at prisene og lønningene, prisene bare øker og øker uten at vi har vekst i økonomien og vi får arbeidsledighet og tenk 70-tallet i Storbritannia.
Ja, og nå sier man jo liksom, ja men Fed kommer til å høye rentene sånn at amerikansk og da global økonomi går i resesjon. Det är ju det som är frykten med det som sker. Men det är klart, centralbanken tar ju mycket hellre en kort, liten recession än att du får en sån prisväxt som bara accelererar och vi har hyperinflation. Alltså den risken är ju mycket farligare än en liten recession. Så, ja.
Ja, men nå har jo Fed, altså den amerikanske sentralbanken, utstedt og kjøpt masse statsobligasjoner. Så nå sitter de, jeg forstod, 9 trillioner dollar. Jeg vet ikke hvor mye det er, men det er vanvittig mye penger på bok. Og så slutter de å kjøpe nå i mars, og nå forventer vel markedet at kanskje nå at de skal begynne å selge litt av disse også, gjør de ikke det?
Ja, de ska i vart fall minska den här enorma portföljen med papper som de har.
Men hur gör de det hvis ikke å selge?
Fordi at de har ganska många såna obligationer då, ja. Som förfaller i löpet av de nästa 2 åren. Så det innebär ju att bara låta de här, alltså det Fed har gjort hittills, det är att hvis ett papper förfaller så tar man de pengarna och så köper man ett nytt. Men man vill bara låta de här förfalla utan att köpa något nytt. Och då vill ju portföljen gradvis minska. Och det kan man göra i de närmsta 2 åren. Har man ganska stora förfall. Men därefter så vill man då aktivt tränga och sälja papper.
Men det är ju så långt. Men må man det? Må man det? Kan inte bara sitta på det?
De kan ju absolut det. Men det är ju ett verktyg som centralbanken tror vill hjälpa till att stramma åt penningpolitiken.
När de köper papper så sänder de ju pengar ut i marknaden. Mm. När de säljer det så drar de köpekraft in. Så det är ju på något sätt virkemedel att göra för att skruva upp och ner på temperaturen.
Men de måste ju det.
Alltså alla de pengar som Fed har pöst in i ekonomin, var har de gått? Alltså hur länge har vi sett alltså det har ju varit alltså nu går vi tillbaka till finanskrisen för det är då de börjar verkligen bygga upp den här stora portföljen sin. Massa pengar ute i marknaden, de ska ju få avkastning någonstans. Vad gör man då? Jo, man köper aktier. Man köper råvaror, man köper krypto. Alltså det har ju bara pöst pengar in i marknaden.
Ja. Och har de köpt 4 gånger mer än under finanskrisen?
Ja.
Mm. Så det ekstremt mindre kjøtt nå.
Så det klart at dette jo også en faktor som tidigare har kanske stöttat aktiemarknaderna som i större grad försvinner då.
Så mot slutet då. Äger du aktier?
Ja.
Ja, du gör det så du är en av de 5,5 miljoner alltså norrmän och så är det ju ända mer svenskar som äger aktier. Så du är en av de. Vad må folk göra nu? Alltså som vi startade med domedagsprofeter och ditt och datt. Är det bara att sitta på aktierna eller ska du sälja nu och vänta det har fallit och så köpa igen? Alltså vad är rådet nu?
Alltså, hvis du har ett långsiktigt pensionsspar och du är relativt ung, så kan man sitta. Men jag tror att den stora skillnaden är ju alltså när du har haft 10 år med bara stigande aktiemarknad så har du kunnat köpt vad som helst. Allt stiger under de 10 åren. Men skillnaden nu är väl kanske att man ska vara lite mer varsom på vilka aktier eller vilka sektorer man äger aktier i. Så lite mer vad vi kallar fancy cherry picking. Ja. När det kommer till aktiemarknaden.
Så gå in i kryptovaluta.
Vi tror det är rätt sätt att vi ska köpa i aktien som stiger i värde.
Ja, hvis du klarar det så sitter du ute och köper podd.
Vad heter Warren Buffett?
Tack ska du ha.
Tusen tack.
Du fick Stavrum och Eikeland, en podcast från Nettavisen.